I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det är dags för ytterligare ett avsnitt av FN-podden. Vi är inne på avsnitt nummer 5 och idag är det jag, Tobias Hysén, och Pontus Wernbloom och Daniel Nilsson som ska leda oss genom det här avsnittet. Och vi börjar väl med att fråga dig, Danne, vad har hänt sen sist?
Ja, vi är ju på god gång med den nya sidan. Där är lite små detaljer, men grunden är... ja, den ser rätt så färdig ut. Vi har lite olika förslag. Vissa går att genomföra, andra inte lika genomförbara. Men i det stora hela så går det precis mot det håll som vi vill ha det. Och det känns skit.
Vad går det att säga vad det är som är kvar, eller är det stora hela som måste bli färdigt liksom?
Ja, så delvis är det ju lite med färger och bilder och sådär, så att det ser färdigt ut som en sida när man väl tittar på den. Men sen är det ju även inne på när man skriver eller gör en nyhet eller lite sånt där små detaljer som sagt som verkligen gör skillnad sen.
Kommer det bli lite, om man ska säga, saker som kommer få gå och pilla med allt eftersom man upptäcker det, tror du?
Alltså jag tror att det måste till att den är 99 färdig, men så vi tillsammans gör den 100% färdig sen med tiden. Det kommer alltid vara någonting som man har glömt eller inte tänkt på, eller det har blivit lite sådär. Men det stora hela ska det vara klart, men sen är det alla vi tillsammans, såväl vi som driver det till de som är medlemmarna, som tillsammans gör sidan 100% i. Och det är upp till oss alla själva ju.
Det låter bra. Pontus, du är hemma efter en liten roadtrip, vad jag har förstått.
Ja, det var en snabbis till Aten för två matcher där. Och ja, nu är jag tillbaka här i Thessaloniki på hemmaplan. Så det är skönt.
Vad händer hos dig? Vi har ju följt med lite grann, men du får väl uppdatera med dina egna ord.
Nej, precis som sist så är jag fortfarande gräsänkling här hemma. Så jag kör mina tajta scheman där det är promenader, det är mycket FM, det är hämtmat och så vidare.
Jag tror ju att jag vet, men får jag fråga varför det ligger promenader på schemat just?
Nej, det är mest att jag inte ska sitta 7 timmar i sträckan som spelar FM. det har mer med det att göra än någonting annat faktiskt. Utan lite frisk luft har man hört ska vara bra.
Ja, det var väl ungefär det jag tänkte kanske. Men du, på tal om det där med att du har mycket tid att spela FN bra, vart är du någonstans nu? Kör du vidare med Konga eller har du bytt eller vad händer?
Jag dödade precis den saven efter 2 raka CL-titlar faktiskt. Det enda som höll mig igång i slutet var ju min unge Lars Jonker från Holland som nog faktiskt är den bästa spelare jag någonsin har haft i min ägo. Det var han som höll igång det. Det var den enda anledningen till att jag orkade spela i slutet. Jag tror det var 2044 någonting jag slutade. Kevin, slänger du på lite Dire Straits här med Romeo och Juliet, så är du snäll. Så får jag tänka på Lars lite. För det... Nej, det är nästan tårögd nu när jag tänker på honom. Helt otroligt. Jag måste faktiskt inte skaffa en Lars Jonke-tröja. Det är nästa projekt för mig idag. Och efter det så har jag faktiskt bara gått på en journeyman som papperslös. Började i kinesiska division 2 i Guangdong Southern Tigers. Var där i 6 månader, gick inget bra. Flyttade över till Singapore, till Young Lions. Vilket är helt fantastiskt såklart. Och där är jag just nu. Och där går det jättedåligt. Jag har inlett med 6 förluster. Så ja, vi får se hur länge jag får vara kvar där.
Ja, vi vet ju alla att det här kommer sluta med Champions League-titel om några år. Men ja, spännande, spännande. Du håller dig borta i Asien just nu alltså.
Ja.
Gött. Hoppas de har bättre väder där än vi har haft här. Nu, lite sol här idag då, men det är inget riktigt sommarväder här i Sverige. Danne,
yeah.
Var håller du hus någonstans?
Ja, jag har ju kört runt med lite olika sparfiler men inte riktigt hittat vad jag vill göra. Men så snubblar jag in på en liten journeyman också med start i Celtic. Lite bättre än Pontus Tiger King historia där borta i Asien. Så jag har varit 2 säsonger i Celtic, vann ligan båda gångerna. Gick faktiskt till Champions League-final andra säsongen. Förlorade mot Liverpool i minut 118. Efter det så avgick jag. Kom in till belgiska Club Brugge. Och vann ligan där med. Då kände jag att vi får väl nog sakta ner detta lite. För det går lite för bra. Och då hamnade jag helt plötsligt i Häcken. Som låg på precis ovanför negativt kval. Så på en halv säsong så jobbar jag upp dem till en mittenplats. Och då kände jag att ja, men jag är nöjd här nu. Så till slut så lyckades jag hamna i Fiorentina. Som i skrivande stund ligger på Champions League-plats i januari. Så där, jag har inte så mycket pengar att röra mig med, men det är en kul utmaning.
Snyggt, du tar lite annorlunda vägar. Lite berg- och dalbana på din karriär så här långt då.
Ja, precis. Ja, men det är roligt att testa på lite olika ligor och både nivåer och allt vad det innebär.
Det är sjukt att du har tagit Celtic till Champions League-final andra året. Det får ändå ge dig att det är starka papper alltså.
Ja, så jag blir ju lite förvånad. Men ja, det är ju små medel som behövs i, när det är utslagning. Det har vi sett i VM och EM och allt annat också. Det är 90 minuter eller 180 minuter ju, så det är skoj.
Ja, det är bra gjort. Bra gjort alltså.
Du då Tobbe, hur går det för dig?
Jo, men jag har ju då hoppat av uppdraget som tränare för IFK Göteborg. Efter 5 raka SM-guld tror jag det var, så började jag tappa motivationen lite. Jag kände att jag körde fast lite i Europaspelet. Jag kom liksom aldrig längre än en åttondelsfinal i Champions League. Jag fick alltid möta Barcelona eller Bayern München eller de här riktiga kanonerna direkt. Jag fick aldrig riktigt den här, om man säger, enklare lottningen än första matchen för att liksom ta mig vidare lite. Så att jag hoppade av där och gick till FC Groningen istället. Så att efter närmare, vad blir det, 8-9 säsonger i Blåvitt, så är det nu Groningen som gäller. Och där har det väl börjat helt okej. Kvalificerade mig för gruppspel i Europa League 2 då, som det så fint heter. Fick AC Milan, Dudelange och Vitória Guimarães i gruppen. Så att spelat 6 ligamatcher, vunnit 3. Spelade 2 oavgjorda och så hade de en förlust sen innan jag hann ta över. Så att det har väl gått helt okej. Lånat in en forward från IFK Göteborg, min gamla spelare där, Filip Zicek. Så att det blir spännande. Det kommer bli jäkligt spännande. Det behövdes en liten nytändning på det savet. Och istället för att börja om från början och göra något helt annat, så fortsatte jag på samma save och bara bytte klubb och försöka bygga upp någonting nytt där då. Så att det ska bli skoj.
Fast du börjar om lite, för det var som vi snackade ju att den första säsongen du är på nu med Skänningen, det är ju lite så som du var i Göteborg där du fick låna in spelare, du fick plocka in gamla världsspelare och så vidare. Men det gör ju hela saken bara roligare ur ett längre perspektiv ju.
Ja, nej men så är det. Och sen är ju, det är klart att Skänningen som jag tog över nu är ju längre fram än vad Blåvitt var när man tar över från första början där då. Så att du börjar ju lite, du börjar ju om lite, men du börjar ändå fortfarande lite längre fram då. Men lite så, vi plockade in Jaya Touré till IFK Göteborg det här första året. Och nu plockade vi in Casemiro 36 till Kroningen som ska springa och städa lite på mitten. Så att det är lite samma är det absolut.
Fan vad det aldrig blir bra när man tar in de där gubbarna tycker jag.
Nej, jag tycker ändå fasiken, Jaya Touré fick ju pris som årets spelare där när vi tog in honom. Han var ju bäst av alla i hela Allsvenskan när vi plockade in honom. Och Casemiro har börjat jäkligt fint här också. Han står där på mitten och tar emot och spelar vidare. Så att han gör det han ska liksom.
Ja, men det är ju en rätt så statisk position.
Ja, framförallt när du spelar med spetsen bakåt på mitten då, som vi börjat göra igen här nu. Försöker... inte återuppliva, men börja med samma formation och samma taktik som jag gjorde när jag var i Blåvitt från början då, för att sätta den och så i så fall kunna utveckla den lite senare när man fått in lite bättre spelare. Men han ligger där och springer och tar bort lite bollar. Det går inte fort, men han läser spelet bra och han har fina fötter, så att det, än så länge så funkar det bra.
Och det är där rätt så intressant som du säger med formation och taktik och så, att det viktigaste när man tar över ett nytt lag, det är inte att ha alla inställningar eller instruktioner direkt, utan att man börjar lite mjukstart och sen efterhand, om det är antingen månader eller säsonger, så lägger man till instruktioner hela tiden som en påbyggnadsprocess. Det är ju det som är framgångsfaktorn i det långa loppet ju.
Du har inte varit i Singapore, hör jag.
Nej, men detta är ju en helt annan nivå.
Men i Singapore är det väl mer så här. Enda instruktionen som dina spelare har, Pontus, är slå bollen på ytan.
Ja, så är det. Så är det. Ja. Det och spela aggressivt.
Ja, såklart.
Ja, nej men vi tar det vidare lite. Det är kul att höra hur det går för er. Hoppas att ni tycker det där hemma som sitter och lyssnar också. Vi ska faktiskt in på en lite mer... ja, ett ämne som kanske inte riktigt rör Football Manager, även om det finns där också. Så har vi ju de senaste två åren är det väl egentligen. Det kan vara något längre, det kan vara något kortare. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag har inte stenkoll på när det här dök upp. Men vi ska prata lite om VAR och dess vara. Eller inte vara. Det blir ju mitt problem, om jag ska bara ta det först, med VAR, det är att det skulle innebära mindre diskussioner, det skulle göra det enklare för domarna och det skulle bli mer rätt. Mer rätt verkade det väl som att det blev till en början, men sen så tycker jag att det har blivit mer och mer diskussioner om VAR-domarna verkligen gör rätt eller fel. Så jag tänkte att jag skulle kasta över frågan först till dig, Danne, som mer fotbollssupporter, och sen till Pontus då, som kanske till och med har fått uppleva VAR på riktigt nära håll. Vad säger vi om det här egentligen? För det har inte riktigt blivit så som de hade hoppats, det får man väl ändå konstatera.
Nej, så är det. Jag tycker ju generellt att så som fotbollen är idag är ju helt annorlunda jämte med vad den är för. Det är ett snabbare spel. Och där är det ju till att det tas beslut snabbare. Och det är inte alltid lätt för ett människoöga att se den här linjen som vi har fått sett nu på var gränsen går helt enkelt. Sen så är det ju lätt att diskutera om en armbåge eller en tåspets genererar offside. Det känns ju lite dumt ibland. Men ja, nu är vi där och det är ju inte 100% än, utan med tiden så kommer det ju förmodligen bli bättre. Jag är väl smygsamt positiv till VAR, men bevisligen den senaste tiden efter vi har startat upp fotbollen igen så har det ju varit under all kritik i Premier League som jag kollar på då ju. Där det helt plötsligt inte tas beslut längre kring flera situationer, och det är ju otroligt frustrerande. Och vi har ju hört några gånger hur Peter har kräkt över VAR, och med all rätta faktiskt. Så jag förstår nu att FIFA skulle ta över VAR i Premier League. Och förhoppningsvis så blir det ju något bättre då. Men som sagt, det behövs putsas vidare.
Det som vi snackade om då, det är ju att det, i början så tyckte jag ändå det kändes som att okej, nu blev det ändå rätt, men det tar för lång tid och det blir liksom ett avbrott i spelet. Men jag tycker alltså utvecklingen på vissa ställen, framförallt då kanske Premier League som man tittar på mest, har ju gått mot att där är det ju liksom solklara förseelser som missas trots att de tittar på VAR. Hur kan det bli så? Vad är det som gör, tror du, att VAR-domaren då, för det blir ju en bedömning i alla fall, och då är det väl bättre att den bedömningen stannar hos huvuddomaren egentligen?
Ja, jag håller helt med. Jag är ju oförstående till varför sådana beslut inte tas, eller vad som försiggår i huvudet egentligen. Men det är ju samma med förteelser som man vet att de egentligen i efterhand ska gå in och ge ett gult kort eller en avstängning, vad det nu än kan vara. Men det gör de ju inte, och det är där jag är oförstående till den professionella fotbollen som man ser på TV. Att, men när ni har medlen, varför använder ni inte dem? Jag är oförstående.
Pontus, om vi går över till dig då. Du har ju ändå spelat nu och fått vara med lite grann om VAR, liksom mekanismen eller vad man ska säga. Vad tycker du? Hur ser du på det som kanske antingen dels har drabbats positivt eller negativt kanske av det här?
Ja, först och främst vill jag väl ändå säga att jag ska läsa körschemat och fortsätter. Jag fattar inte hur Peter Hector har fått kuppat in den här jävla frågan i podden nu, med inte nog att han driver den tog inte på Sebben på Twitter, utan nu är den i podden också. Ja, vi går vidare. Hur som helst så, nej, jag håller väl med egentligen i det Danne säger. Jag tror väl att fotbollen har bettat för mycket på det här också för att kunna helt släppa det, utan de kommer förfina det hela tiden. Det kommer säkert bli bra med tiden, men det är klart, det är frustrerande, framförallt när man spelar då, när man mål blir bortdömda som känns solklara, alltså, ja, allting liksom, det blir en straff helt plötsligt, och nej, det är märkliga tider att spela fotboll, framförallt och titta på den också. Och så som ni säger, det att det inte blir rätt när de ändå tittar på det känns ju ännu mer frustrerande. Jag vet inte, det kommer bli bra med tiden, det är väl det man kan säga, då de har plöjt ner för mycket cash och ja, sitt rykte i det, så det kommer bli bra.
Men hur länge har man tid att lägga liksom på VAR och se till att det blir bra? För jag menar, det finns ju rätt mycket motstånd till det redan nu, och ju mer tid VAR får, desto mindre tålamod kommer man ju ha med sådana här misstag, för att man tycker att nu får ni fasiken få ordning på det här, annars får ni skrota det helt och hållet. Liksom, jag förstår att de som bestämmer och de som har lagt ner pengarna på det här inte kommer att skrotar i första hand, men till slut så kommer det ju någonstans ändå bli en fråga om att behålla fansen på något sätt. Det är inte så att, alltså, alla kommer fortfarande titta på fotboll, men ni förstår vad jag menar. Vilken punkt kommer man till när det liksom inte går att försvara längre?
Problemet är väl att det är fortfarande domarna som ska titta på det liksom. De vill ha bort domarna, men det är ändå domarna som ska avgöra om det är straff eller inte sen. Och de är ju benägna att göra misstag.
Ja, alltså det som slår mig ibland när man tänker på det, det är att domarna oftast inte har samma... Jag kan känna det när man sitter och tittar på fotboll med folk som inte har spelat fotboll på samma nivå själva. Att du kan ju se på en tackling om den är meningen eller inte. Dels på uttrycket på spelaren som tacklar, dels på hur han för sig innan tacklingen eller liksom fullföljer en tackling. Och det tycker inte jag att kanske domarna på samma sätt, den spelförståelsen kanske de inte har. Hade det varit en sak att sätta in till exempel en före detta spelare, lite som man har gjort kanske med NHL, har ju en före detta spelare i det rummet som ska bestämma om det är avstängningar eller inte. Där har de ju gjort det på det sättet att man lite grann får in före detta spelare i de här situationerna för att kunna se, och med lite mer spelförståelse se, okej, är det här verkligen meningen? Är det här si? Är det här så? Kan det vara en väg att gå?
Ja, alltså jag tycker ju det. Jag tycker att det stora problemet har varit att det är för mycket liksom med VAR hela tiden. Det som jag tycker är bra är ju egentligen att de hjälper ju till med sådana här grejer. De små grejerna med offside och sånt där som är väldigt svårt att se såklart för en linjedomare. Men domarna generellt sett har ju ändå hållit en bra nivå innan. Att jag tror att det lite skakar om dem, det här med. De blir lite osäkra och sådär. det som jag kan störa mig på när vi har spelat nu är ju att de ibland håller med signalen. För att de liksom litar på var fullt och friskt. Liksom. Men så blir det fel ändå till slut. Och då blir det ju ännu värre.
Mm. Ja, nej men alltså absolut. Det gör ju inte domarnas jobb så mycket enklare som man kanske tänkte att det skulle göra från början. Precis som du säger. För linjemännen ska inte vinka. Och du hamnar i situationer där linjemännen till slut vinkar och folk börjar skrika på dem. Och de stackarna står där och bara, men jag ska inte vinka.
Nej, precis. Jag tror att det blir, alltså ibland blir det en omvänd effekt på det. Utan jag tror att jag tyckte domarna var bra innan. Om jag ska vara riktigt gammalmodig så tycker jag nog att VAR har skälpt mer än vad det har hjälpt hittills. Men det kommer säkert som sagt bli bra i slutändan.
Nej, men det är väl som vi har diskuterat. De har plöjt ner lite för mycket pengar i det här för att de bara ska skrota det efter 2-3 år. Jag tror säkert vi får dras med det här i ett par år till tills man märker att antingen så har man löst det på ett bra sätt och fått upp strama riktlinjer för när VAR ska gå in och inte gå in. Eller så får de bara erkänna att det här blev inte bra och så taggar man ner det lite grann och håller det kanske till offsider eller mål eller hur man nu ska välja att göra det då. Det kan vara värt att ta upp ändå. Det är kul att höra olika åsikter. Det finns ju väldigt många som är för VAR, men det finns nog ännu fler som kanske vill ha bort det. Vi ska inte älta det mer, utan vi ska gå tillbaka till Football Manager och gå in på lite lyssnafrågor. För vi har fått väldigt mycket lyssnarfrågor och det är väldigt, väldigt roligt att se att det är så många som vill vara med och bidra och att det är så många som är intresserade av kanske inte så mycket vad vi har att säga utan mer bara få lite tips och råd. Men vi ska börja med Blåpär eller ja, blåpär eller blåpär eller någonting sånt där. Blåpär i alla fall på Instagram har frågat så här: det här jäkla scoutandet, hur och var skickar ni era scouter?
Ja, alltså jag är ju mycket själv för att scouta och hitta spelarna precis den spelartyp jag vill ha utefter attribut och så, men när det väl är dags att skicka iväg scouterna när man vill utnyttja den, då brukar jag antingen köra vad heter det? Världsdelar eller specifika tävlingar. Och det är ju lite hur man vill lägga upp det, vad man har för restriktioner i turneringen och ligan man spelar i. Du kanske inte kan värva så många utländska spelare. Nej, då får man kanske satsa mer på inhemskt. Men så kanske då, som i Sverige då, att vissa spelare ska vara under, vad är det, 19 år. För att kunna bli registrerad. Och då, ja, men då kan man ändå vara i Afrika och de här andra världsdelarna och rota lite i. Men generellt så jag...
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Burrow is a furniture company known for timeless design thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Var mycket mer för att själv scouta, och så där tror jag Pontus och du har mer koll på det läget.
Ja, jag brukar faktiskt skicka sportchefen eller huvudscouten och placera ut scouterna. Sen efter varje säsong så brukar jag själv gå på en liten repa, mestadels till Afrika som ni vet, och kolla igenom allting, kolla igenom alla lagen, ungdomslagen och så vidare. Så kör jag det, och så även i Sydamerika såklart. Nu när jag är i Singapore så är det ju lite svårare kan man säga. Jag köpte faktiskt en spelare där från Brunei. Plöjde in massa cash i honom. Sen visade sig att man inte fick ha några utlänningar. så där sitter han. Högavlönad på läktaren i Singapore. Och götta sig. Jag suger i sig en pina colada på tävlingen. I helvete vad arg jag blev på mig själv.
Det är fantastiskt.
Men ibland så har man inte skallen med sig när man spelar. Framförallt i sådana obskyra ligor. När man inte kan reglerna. Och jag orkar inte sätta mig in i det heller. Utan jag ser det som ett stopp på vägen i min resa. Men ja, jag har ju blivit fast där nu. Så som sagt, jag kanske ska läsa på lite bättre.
Ja, det kan ju vara rekommendera kanske. Jag svara på det själv då. Jag har faktiskt nästan, alltså det är klart att jag scoutar väldigt, väldigt mycket spelare. Men lite grann som du säger, nu har ju du hjälpt mig mycket, Danne, med just med scoutingen och spelare och så på det här savet som jag har nu. Men det som jag har börjat tröttna på lite grann innan, det är ju att alltså de där jäkla scouting ratingsarna och stjärnorna och det där, det kan man ju kasta åt helvete ibland. För ibland så får du en spelare som har 90 i rating och 5 stjärnor i potential. Och sen när du väl har köpt han sen så visar det sig att så var det inte alls. Och det blir jag så evinnerligt trött på. Så att det som jag brukar göra nu istället, det är i så fall att jämföra de scouting-rapporterna jag får på spelare med spelare som jag redan har haft. Typ att om jag säljer en mittback till exempel, går jag in och kollar på honom. Vad har han för rating egentligen och vad har han för stjärnor? Och så jämför jag honom. Har han då 75, så vet jag okej, men 75 och runt där är ändå bra nog, för han har ändå haft i mitt eget lag. Så där någonstans borde det ligga. För jag tycker man kan stirra sig blind ibland på att okej, men den här spelaren hade 52 i rating och han var ju skitbra. Så där är jag väl lite nu, att jag har mer börjat jämföra med spelare som jag redan har haft kanske.
Jag tänkte så här, just det här med stjärnorna och det kanske vi kommer in på lite senare, men man stirrar sig ofta blind på det som du säger, Tobbe. Så att det är viktigt att man kopplar bort det och skaffar sin egen bild av spelaren. Har man en ytter och man spelar med en ytter som ska, då behöver han vara snabb och slå bra inlägg, bra teknik, bra dribbling. Spelar du med en inverterad ytter eller en innerforward, då är det ju helt andra attribut som behövs för honom. Det är väldigt viktigt att man liksom har sin taktik och så att man köper spelaren därefter, och att man förväntar sig, även om han har 3 stjärnor kan han vara mycket bättre än den som har 5 stjärnor, om vi säger så. Och jag även på min semi Kongala gjorde någonting som ett litet tips, som eftersom jag stör mig så mycket när skärmen är röd när man sätter upp taktiker på olika, så tog jag helt enkelt bort det. Det finns en liten knapp uppe i höger hörn på taktiken där man tar bort färgen, och då liksom när man bygger sin egen taktik, och då slipper man det här att det kommer nog inte gå så bra för att det är lite rött där på in i mittfältet eller och så vidare, utan det påverkar inte så mycket som man kanske tror, eller som den röda färgen skriker åt den. Ett litet tips bara.
Snyggt, det visste inte jag.
Nej, men det har du rätt i. Man måste ju tänka på att det är ju det är inte bara en scoutrapport som ska vara den avgörande faktorn. Det är ju du själv som huvudtränare som ska ta beslutet. Sen så är det bra att ha olika faktorer med en scoutrapport. Som du säger Tobbe, jämförelse mellan den nuvarande spelaren och den tilltänkta spelaren. För stjärnorna, det beror helt på hur bra en scout är i sina scoutattribut för det första ju. Sen så måste man ju tänka lite, vad är det för attribut som spelaren har som är viktigt för antingen positionen eller för en fotbollsspelare generellt, som jag har gått igenom lite på FN Sweden emellanåt. Och där får man ju vara lite kritisk och förstå att ja, men, han kanske har 5 stjärnor i potential. Ja, men 5 stjärnor i förhållande till vad? Det kan ju vara antingen 5 stjärnor i förhållande till Lionel Messi om du är Barcelona, eller 5 stjärnor i förhållande till ja, Ola Toivonen i Malmö FF. Så det är ju väldigt, väldigt olika. Så man måste vara lite kritisk i sitt tänk där och titta även på attributen.
Snyggt. Där fick vi en bra genomgång av scoutingen. Hoppas du är nöjd med det svaret. Vi ska vidare till en fråga som kanske är lite enklare att svara på lite snabbare. Lundberg Henrik frågar på Instagram: hur många länder, ligor brukar ni köra med under en save? Brukar ni ha alla spelbara?
Ja, nu när jag körde en papperslös manager, en journeyman så att säga, då tog jag i princip alla ligor. När jag fick Kina då började jag ta bort, men det tar ju ett halvår, ett år innan det går bort, så det går riktigt segt mellan matcherna när det laddar tyvärr. Men om man säger vanligtvis så brukar jag väl ta de stora, de 5 stora om jag startar i någon av de ligorna.
Jag har ju då kollat upp, om man spelar fotmatcher så vill man att det ska gå snabbt, det är inget snack om saken. Det som Pontus beskrev där nu, det gick ju jag själv igång på och blev rätt så irriterad över. Men då ska man ju ha sig en uppfattning om var är det någonstans jag vill vara, spela någonstans. Är det Sverige eller är det Brasilien eller vad som helst? Och så får man forma lite länderna runt omkring beroende på vad man vill ha för filosofi med att vara spelare kanske eller sådär. Och ett tips är då att när du väl är inne och ska starta en ny sparfil, då finns det en knapp uppe till höger där det står liten, mellan eller stor databas. Klickar man in på den så kan man lägga till fler spelare om man nu är för det. Eller när man är inne på själva huvudsidan så kan man välja att ha ligan som spelbar och ej spelbar. Är ligan ej spelbar så kan du inte vara i den ligan, men hela serien och matcherna är aktiverade så att det är precis som att det skulle vara spelbart. Vilket är bra ur ett perspektiv när man ska utveckla spelare och låna ut dem.
Ja, men det är bra. Så brukar det ju vara också. Att jag brukar ju sätta igång de ligorna som man alltid tänker någonstans. Det är som du säger, beroende på var man börjar och vart man vill så laddar man ju upp ligorna som man vill ha med. Men sen kan man också, som du säger, om man har dem som icke-spelbara så kan du lägga till dem senare. Vilket jag brukar göra nu, det gjorde jag aldrig förr, men det har jag börjat göra, att jag har haft många ligor som icke spelbara och sen när jag känner okej, men nu börjar det bli dags att dra vidare. Till exempel nu när jag var i IFK Göteborg, då hade jag bara IFK Göteborg, då var det bara svenska ligan som var spelbar, för att det var inte aktuellt att göra något annat. Men sen när jag tröttnade på det så la jag till en massa olika ligor, och då inte nödvändigtvis de bästa ligorna, för det var inte meningen att jag skulle dit, utan då la jag till Holland, Schweiz, Belgien, Turkiet, Grekland, för att okej, nu ska jag någonstans hit. Och så kan man också välja att göra, men precis som du säger då Danne, så måste man ju ha med sig att det är ju när ligornas försäsonger börjar, va, som de går i bruk. Så att det ska man ju ha med sig då, så man inte väljer att göra det i januari och så kommer inte ligan igång förrän i juli sen.
Nej, så är det.
Ett tips är ju att köra, att även ta med grannländerna till det landet man väljer att vara i. Mm. Det tycker jag brukar funka rätt bra när man köper spelare och så vidare, för att då de enklare akklimatiserat sig i länderna om de är, ja, från samma kultur och så vidare.
Just det, just det. Ja, men det är bra. Vi kör vidare. Vi ska titta här på Josh Dua 88 har en fråga. Och den här stod inte med i ert körschema, så nu får ni tänka snabbt. Vad är er åsikt om motståndarinstruktioner? har själv problem med det, och då antar jag att han menar om man använder det eller hur man ska använda det.
Ja, alltså mitt enda tips egentligen är att assisterande tränaren är oftast otroligt duktig på att klicka rätt där. Där finns ett attribut som heter taktisk kunskap eller något sånt där, om jag inte är fel på, hos en tränare. Och ju högre den är, desto taktisk kunnande heter den. Ju högre den är, desto bättre är din assisterande på att verkligen bestämma rätt där, upplägget på hur motståndarinstruktionerna ska vara på. Om man nu är osäker på det. Jag har inte lagt så mycket energi på det. Men det är väl klassiker att tackla hårdare på skadade eller trötta spelare, tänker jag.
Danne sa väl allt som behövs sägas egentligen. Jag gör exakt likadant. Tråkigt svar, men så är det.
Jag var lite sådär att jag gjorde det själv ganska lång tid. Men jag håller med er. Jag brukar låta assisterande tränaren göra det också nu. För det tar för lång tid. Plus att det har gått bättre helt enkelt. Så att,
Det finns ju så mycket att göra på FM också. Man får liksom lite välja vad det är man själv vill göra, tycker jag. För annars så blir man ju sittandes inför en match med... Ja, det tar ju 45 minuter innan varje match som du ska sitta och pilla med allt.
Ja, men så är det. Ja, men så är det absolut. Ja,
om man verkligen vill göra allt. Man får liksom ta lite russin och kakan. Man tar det man vill göra. Och så får man hitta en bra ass manager som kör resten.
Nej, någonting som är inne på taktik. När du är på dina ytterbackar så vet jag att många går in som personlig instruktion. Och lägger till att man ska markera en specifik spelare. Och då är det ju, om det är högerbacken så ska du markera vänstermittfältaren. Det är många som brukar göra det som ett tips. Men det är inte inne i själva motståndarinstruktionen, utan det är inne i taktikvyn.
Ja, precis.
Ja. Vi ska ta en snabb till då. James Lundqvist, som heter Acoustics på Twitter, är det väl vi är på nu tror jag. Han frågar, vilka önskemål förändringar hade ni velat se i FM 21? Sen hade han med en fråga till där om våra egenskapspoäng i spelet stämmer bra ihop med verkligheten. Och det har vi varit inne på lite grann en annan gång tror jag. Så att då får du lyssna på de tidigare poddarna. Men om vi går tillbaka till önskemål förändringar till FM 21. Har vi några sådana som vi på rak arm kan se att det här har varit coolt eller det här skulle man kunna göra?
En klassisk är väl själva, vad säger man? Spelmotorn och sådär, när man är inne och kollar på matchen. Den vill ju att man alltid ska bli bättre och mindre bugga, mindre buggmål. Å andra sidan kan jag tycka att det är lite som i charmen med FM också, som att det händer roliga grejer, att det inte bara är fotboll utan att ibland händer det sjuka saker på spelet som gör att man hajar till och att man börjar garva. Och utöver det så tycker jag att de gör det bättre varje år. Jag tycker att det är riktigt bra som det är nu. Men det är klart det finns detaljer, Danne. Du är ju en riktig detaljnörd, så du kanske har lite bättre.
Ja, det gör ju mycket med siffror och allt vad det innebär ju. Jag tyckte det var ett litet steg bakåt till FM20 med just matchmotorn. Generellt så vinner du oftast om du kör med högt pressspel, aggressivt och kantspel. Och så lite långa bollar på det också, så har du ju framgångsfaktorn där. Men... generellt så tycker jag också att det har blivit bättre för varje år. Det är, som en nörd som jag som verkligen gottar ner mig allting, så är detta guld ju. Sen så sitter man här kanske 2 timmar extra gentemot vad man ska göra, vad som är normalt. Men ja, det jag tycker det har blivit bättre. Men sen så får man ju tänka lite, är det värt att släppa ett football manager varje år? För just man har knappt ett år på sig att utvärdera och göra ett nytt spel. Det är precis som med FIFA och alla andra som släpps varje år.
Värt det kan jag lova för dem.
Ja, men absolut.
För oss andra.
Så är det ju.
För oss som spelar så är det väl en vettig fråga att ställa kanske.
Ja, så är det ju. Jag förstår att de vill tjäna sina pengar ju.
Du då, Tobbe?
Ja, precis. Nej, men så är det väl. Och det är väl samma som alla företag. De släpper så mycket nya grejer som möjligt för att dra in så mycket cash som möjligt. Så att det är väl inte så konstigt. Nej, det som jag stör mig på som jag kan tycka då, men nu blir det ju väldigt specifikt, men jag spyr på det här jäkla spelschemat som finns i Allsvenskan när man spelar. Jag tycker ju att så mycket detaljer och så jäkla detaljerat som det är i övrigt, så borde de kunna lösa det på ett bättre sätt. Det är helt orimligt att du ska spela var tredje, var fjärde dag. Nu gör Allsvenskan det just i år, men i år är jävla med inget vanligt år. Men det har ju varit så ett tag att, att det är matcher liksom, det, du spelar ju hur mycket matcher som helst även när det inte är mästerskapsår. Och när det är så, när det är så, om man säger, verklighetsbaserat som det egentligen är på ett annat sätt, så, så tycker jag att det borde inte vara så svårt att få in. Så där, det kan jag väl tycka. Och sen så har jag ju lobbat för att man ska kunna tala om för spelare varför de blir utbytta. Det går ju att säga på presskonferensen sen att man vilade honom, men det, jag skulle vilja ha den funktionen precis på samma sätt som du kan prata med någon som ska hoppa in. Så vill jag att om du tar ut en spelare efter 60 minuter när du leder med 4-0 och han har gjort två mål, så vill jag kunna säga liksom att fasken, matchen är körd. Liksom vi tar ut dig och vilar dig. Och så, ja, hur man nu ska kunna ställa in det. Men det kanske är svårt. Men det hade varit en sak som hade varit lite kul att kunna göra.
Danne, en snabb fråga till dig då.
Yes.
Som jag tänkte på här nu med Tobbes resonemang. Är det någonting vi kan göra på FM Sweden sen? Det här med spelschemat i Sverige i Edmonton eller något sånt där?
Vad jag har förstått så är det rätt så hårdkodat. Men man skulle säkert kunna göra någon förändring. Jag är inte jätteinsatt i det just nu, men det ska nog vara genomförbart, för jag vet att man kan gå in och när man gör nya ligor och så sätta spelscheman. Men sen kommer det ju, det är ju Europaspel, som det är där det kör sig fast lite, som Tobbe berättar då ju. Det är det som är problematiskt. Jag har ju faktiskt varit i snack med vissa som är lite mer insatta i spelet, och då har jag förstått att Sverige och andra länder på den nivån, de är inte prioriterade, och därför blir det därefter. Vilket är tråkigt för oss som kommer från Sverige och spelar i Sverige.
Vi får göra ett upprop helt enkelt.
Ja,
viva la revolution!
Ja, så kan det vara. Vi ska gå vidare. Vi har jättemånga fler lyssnarfrågor, men vi kommer inte hinna ta alla i den här podden, utan vi sparar alla. Vi ber er att fortsätta skicka in, och vi tycker det är jättekul att som sagt att det är så många som vill veta saker, som interagerar med oss både på Insta, Twitter, Facebook och sen även på den nya sidan. Så fortsätt med det. Det gör det för det första väldigt mycket enklare för oss att fylla en podd med intressanta saker att prata om. Så att, tack så jättemycket för det. Men nu så har det blivit dags för segmentet Vem där? Och idag är det undertecknad som ska få kolla vad ni kan. Så att vi ska väl in där och rota nu, tänkte jag.
Kom igen nu Danne, den här tar vi på 10.
Ja, vi får se. Som sagt, vi letar efter en fotbollsspelare, och vi börjar på 10 poäng. Och på 10 poäng så är det följande ledtråd: jag föddes 11 februari 1983 och har spelat professionell fotboll i 5 olika länder.
Okej, 5 olika klubbar också.
Men driver du eller? Fattar du hur många spelare det är som är födda? Ja, inte födda 11 februari, men 1983.
5 olika länder.
Ja, nej, den här måste vi ju passa på, den. Det är ju totalt omöjligt.
Ja.
Kör 8 poäng, Tobbe. Nu är jag förbannad.
På 8 poäng då. Jag har gjort 109 landskamper.
Okej.
Och 25 mål.
109 landskamper, 25 mål.
Jag tror jag har en.
Vänta här nu, ja, vänta en sekund, jag ska bara skriva. Vi kanske kan ha samma nämligen. Vem har du?
Han är från Holland. Tänker du också på det eller?
Nej, säg vem du tänker. Du kan ju säga högt vem du tänker.
Ja, men jag tänker på...
Ja, det är väl mycket möjligt att det är det. Vänta här nu.
Han spelar i Holland ju.
Ja, England.
Och sen så England och Spanien. Så Tyskland och Spanien. Och sen så var Danmark. Han ju i Danmark också nu, där det var lite så halvdant ju.
Ja, men hur jävla tråkig är Tobbe om man inte har någon som har lagt av? 1, 2, 3, 4. Ja, ska vi... Och han är 83, är du säker på eller?
Ja, jag är väl inte stensäker, men jag är nästan helt säker.
Ja, men han borde vara där, yeah. 83 faktiskt. Eller det är han ju garanterat, och det är väl inte... Jag tänker 109 landskamper, 25 mål. Utan så många landskamper, det borde han också ha gjort.
Ja, jag tror också det. Han, Så då när han var i, vad fan var det? Real Madrid var det va?
Ja, Real var han ju innan han började.
Och så, ja, och sen Tottenham också. Ja. Det, han var ju riktigt vass då. Så nej, jag tror att det är han.
Vi drar ändå på åttan. Vi kan inte gå till sexan. För sexan, det är för dåligt. Nej, vi kör.
Bra, då ska jag dra vidare ledtrådarna. Så kommer rätt svar när alla ledtrådar är klara. På 6 poäng. Mitt namn kan delas upp i 4 olika delar och min fjärde klubb var dessutom Peter Hectors favoritlag. 4 poäng. Jag har spelat för Real Madrid och Hamburg innan jag helt oväntat hamnade i danska ligan. Och på 2 poäng då. Jag kommer från Holland och hade en gång ett storbråk med Zlatan Ibrahimovic. Och rätt svar då är ju givetvis Rafael van der Vaart.
Jävlar vad grym du är!
Så jävla gött!
Ja, vad bra gjort. Det är starkt. Jag tänkte väl att plocka fram riktigt kända 83-er. Kanske inte var så svårt för er, men att ta det på första tänkte jag att det ska man inte kunna göra.
Nej, den var ju omöjlig,
vet du fan. Men sen är det ju såklart, alltså, så många landskamper är det inte många som har gjort. Så att då blir det ju lättare
till slut. Precis.
Men vi får ju se om det är folk som tar den. Mm. Men det var väl alldeles för den här gången.
Ja, jag tänkte en sak, Tobbe, bara innan du avslutar. Och det är väl att be lyssnarna att betygsätta podden också. Det är ett bra sätt för att få spridning på den.
Ja, precis. Dels betygsättare, men framförallt prenumerera så att vi kommer uppåt i olika sorters lister och det kommer göra det enklare för folk att hitta den framförallt. Så att prenumerera på podden, betygsätt gärna avsnitten, kom med feedback och kritik så ska vi göra allt vi kan för att göra det så bra vi någonsin kan för er. Det är trots allt för lyssnarna som podden är till för. Även om vi tycker det är jäkligt kul att göra det så är det ju för er vi sitter här och diskuterar och tipsar och håller på. Men fram tills nästa avsnitt får vi se vilken konstellation vi ska ha. Förhoppningsvis har vi fått igång den nya sidan då också. Så får ni ha det så jättebra. Ha en fortsatt trevlig sommar. Och för er som har gått på semester så hoppas vi att vädret blir lite bättre. Ha det nu grymt och ha det bra, nygubbar också.
Samma.
Hej då.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.